Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 8 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö, skriven av Jenny Maria Ödman 1886. Men först en kort resumé från tidigare avsnitt. Först Saltykov har besökt Tyresö slott men återvänt till Ryssland. Men där döms han till landsförvisning av tsaren. Förblindad av den livegna Vanjas skönhet och personlighet försöker han få henne med på resan utomlands. Kapitel 8. Övervunnen. Gregor Saltykov gick nedslagen från Vanjas rum. Hennes motstånd gjorde honom dock mera nedstämd än vredgad. Det hade varit något för honom att kunna få henne med i landsflykten. Hon var en präktig leksak som han kunde vara stolt över, ifall han fick henne att godvilligt följa sig. Hade jag bara mera tid på mig, mumlade han, där han gick genom rummen för att komma in i salongen. Ers nåd, sade kammartjänaren som trädde mycket hastigt fram till honom, djupt bugande. Ett bud som kommit direkt från Petersburg har lämnat detta brev och säger att ni genast bör läsa det. Från Petersburg, utbrast Gregor överraskad och tog brevet ur tjänarens hand. Min mors stil, vad kan hon vilja säga mig, tänkte han och gick in i salongen där han bröt brevet. Allt eftersom han läste den långa skrivelsen antog hans anletsdrag en märkbar förändring. Han rodnade och bleknade om vartannat och bet sig hårt i läpparna. Åh, jag skall på vad sätt som helst veta att hämnas, utbrast han slutligen och slungade brevet ifrån sig. Mina högförnäma släktingar skola kanske än en gång få höra av mig. Förstinnan hade skildrat den stora förändringen som hennes liv hade tagit genom sonens onåd hos tsaren. Hennes salonger vore övergivna. Det fanns icke en av alla forna vänner som gjorde henne ett besök. De inflytelserika släktingarna hade stängt sin dörr för henne, liksom för sonen. Förstinnan var helt och hållet förkrossad av sin olycka. Hon klagade ömsom med bittra, ömsom med ömma ord. Förebrådde sonen hans tygelösa levnadssätt och upprepade hans fars ord, som alltid förgäves hade blivit förspilda. För sent, allt var nu för sent, utbrast hon i förtvivlan, och hon och hennes unga dotter vore störtade från makt och härlighet till vanära och ett intet. Hon hade varit allt för blind och svag för sonen. Slutligen tillade hon att han, Gregor, icke hade ett ögonblick att förlora för att hinna över Rysslands gränser. Någon hade varit barmhärtig och givit henne en vink om att ifall Gregor icke så fort som möjligt rättade sig efter kejsaren befallning och ofördröjligen begiva sig ur riket, något kunde inträffa som vore ännu värre än landsflykt. Gregor insåg mycket väl vikten av dessa ord. Det kostade på att blint lyda, han som alltid varit van att behandlas av tsaren med nåd och vänskap. Han slog sig för pannan med knuten hand och tog långa steg över golvet. Hans ögon irrade vilt omkring utan att fästa sig vid något bestämt föremål. Men plötsligt stannade han, slagen som av en blixt. Han kom att höja blicken som träffade ett skönt, retande kvinnoansikte, mästerligt målat och infattat i en bred förgylld ram, varöver den kejsliga örnen spände ut sina vingar. Det var ett porträtt av Peter den stores gemål, Katarina den förste, från hennes ungdomsdagar. Aha, jag vet nu hur jag ska kväsa dessa släktingars högmod, utbrast han med ett högt skratt. Jag vet nu, typ hur man än må bjuda till att ej låtsas om mig, så skall det ett slag jag vill giva dem ändå träffa och såra dem djupt. Och vem vet, om jag ej ändå en gång kan komma tillbaka, återvinna kejsarens ynnest och mitt forna inflytande, då skola det få böja sig för henne, som är min maka, först innan Saltykov. Vad det skola känna sig förödmjukade då det tvingas att visa vördnad för en före detta livägen. Och kommer jag aldrig mera hit igen så skola det dock få veta att släktskapen, och jag vet vad det ska kosta dem. Han ringde häftigt. Kammartjänaren kom inrusande så fort som han hade stigit upp ur golvet. Vanja ska genast komma in till mig. Med djupt nedböjt huvud stod Vanja på tröskeln till förstens salong. Men Gregor skyndade mot henne och drog henne med ett triumferande leende med sig fram till Katarinas porträtt. Vet du vem detta är? Frågade han och tvang henne att se upp på bilden. Nej, det vet du inte. Har du hört talas om Peter den store? Han som en gång var Rysslands självhärskare och tsar. Denna sköna kvinna var hans gemål och kejsarinna. Katarina den första har du säkert också hört talas om. Nåväl, vet du vem hon var innan kejsaren lyfte henne till sin sida på tronen? Hon var lika obetydlig som du. Är du sämre för mig, Vanja, än denna Katarina var för Peter? Nej, och kejsaren själv kände sig ej förnedrad av en hemlig vigsel tills han fann för gott och offentligt förklara henne för sitt gemål och låta kröna henne i Moskva till kejsarinna. Vanja, fortfor han, och med armen omkring hennes liv drog han henne tätt in till sig. Är jag väl för mer än en kejsare? Och är du icke tillräckligt skön för att vara mig värdig som maka? Han sade detta med en så varm och öm stämma att Vanja bävade av sällhet och tårar, stora och glindrande, rullande häftigt, den ena efter den andra, över hennes kinder. Å, min nådiga herre, upphör att bedåra mig, viskade hon med skälvande läppar. Nej, jag skall bedåra dig hela livet igenom. Du ska följa mig, Vanja, men som min maka. Vi skola viga oss redan idag. Redan denna dag? Vanja såg upp häpen. Ja, min flicka. Men först innan, er höga moder, skall sinom tid få underrättelse om att hon idag har en dotter, Vanja. Vi måste dock gå klokt tillväga, ty vissa omständigheter fodra försiktighet. Vi viga oss i hemlighet, resa genast från Ryssland och sedan börja våra lyckasdagar. Men jag är ej värdig denna stora lycka och ära, svarade Vanja och såg med blyg skygghet upp till honom. Du är det och du ska bli ännu mera sedan jag låtit dig inhämta samma bildning som de förnämsta damer. Du hör ju, Vanja, att jag menar uppriktigt med dig. Tror du mig nu? Han lutade sitt ansikte mot hennes. Ja, svarade hon övervunnen. Jag tror er, fast det är som om jag hörde er i en dröm. En dröm som är verklighet. Hon hann icke draga sig tillbaka förrän en glödande kyss brann på hennes läppar. Ja, Vanja var övervunnen. Hennes kärlek hade slutligen besegrat henne då hon övertygades om att Gregor icke tvekade att göra henne till sin ärbara maka. Och överallt annat svevade för Vanja i denna lyckliga stund. Vilken makt skulle läggas i hennes hand då hon blev förstinnan Saltykov? Vad hon skulle vara god mot sina livägna, deras olyckliga dagar skulle äntligen vara förbi och hennes föräldrar sedan. Och hon vågade ej tänka längre, det gjorde henne alldeles yr i huvudet. Är jag verkligen vaken? Utbrast hon och tryckte sina händer mot tinningarna. Ja, Vanja, om några timmar reser vi till prästen som ska helga och välsigna vårt förbund. Du hör hur allvarligt jag menar. Han gjorde det verkligen. Det hade kommit så hastigt på honom detta beslut att göra den livegna flickan till sin hustru och upphöja henne i sitt förstliga stånd. Då kvällsskuggorna började falla åkte försten bort med Vanja. Vart visste ingen, tordes ingen heller fråga, och man skulle kanske aldrig få veta det, Ty försten hade, besynnerligt nog, ingen betjäning med sig och körde själv hästen med egen hög hand. Det var något mycket ovanligt och värt att fundera över. Men så kom det igen efter några timmars bortovaro. Vanja strålade av glädje, nickade vänligt åt alla, men sade icke var hon hade varit. Det förblev en hemlighet att hon hade blivit vig framför Guds altare och Gregor hade skäl att lita på den präst som förrättat vigselakten. Ni har hört kapitel 8 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är Vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.